Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Inte din morsa.
Not your mother, not your mother, not my mother. Jag läste att coronan har fördummat den.
Stämmer det på dig, tycker du?
Jag vet inte. Jag kan tycka att jag har svårt att finna ord ibland. Fast jag tycker att jag föddes med att ha svårt att finna ord emellanåt. Och jag kallar alltid mina barn för fel namn och sådär. Men det som jag tycker har påverkat, eller kanske inte mig i så stor utsträckning, men det är ju det att människan är ju skapt för sociala sammanhang. Vi är ju liksom the survivors of the social fittest.
Mm.
Så är det ju. Alltså de som var bäst på att knyta an och liksom knyta kontakter och så här, inte då gå in i någon form av schism eller kanske vara otrogen om det var 10 stycken som levde i byn eller så här. Ja, men de schyssta, smarta människorna är ju i våra förfäder.
Mm.
De andra har ju liksom faktiskt rensats ur liksom. Och nu när det är så många människor som inte socialiserar,
mm,
nu kanske inte det gäller oss, men det finns ju många ensamhushåll och många även unga människor som har bestämt sig för att säga nej, jag håller mig på min kant.
Liksom. Mm.
Och det blir man ju fördummad av just för att man inte varje dag deltar i det här intrikata sociala spelet.
Mm.
Så det är lite spännande. Ny forskning i Chicago. Alltid Chicago. Har du tänkt på det? Alltid Chicago. Fan, det måste vara en bra stad att bo i.
Även från Denver. Jag har hittat en utbildning precis som jag vill gå. Jag är mycket inne på det spåret nu i coronatider. Det är
vi
gör ju redan det. Men det är också någonting som så otroligt lockande i att alla utbildningar nu går att söka på distans. Och då hittade jag, de har alltså ett universitet i Denver, The University of Denver eller något sådär, som har en hel falang för animal communication. Som är såhär, alltså såhär, det är en tvärvetenskaplig institution där man både då läser ur ett zoologiskt perspektiv, alltså biologiskt måste det väl vara, va? Alltså naturvetenskapligt, men sen ett zoantropologist, alltså att man är antropolog fast på djur. Och jag bara, yes, jag hoppar på den 5-åriga utbildningen och jag vet oklart vad jag ska jobba med, men det lät så jävla roligt. Och då kan man bli, ja, man får ju för fan en högskoleexamen i kommunikation between horse and humans. De har liksom professur i det. Du kan tänka dig.
Wow.
Så jävla coolt.
Och ändå oklart vad du ska göra med det.
Väldigt oklart. Många år investerade, oklart vad som blir utfallet. Om jag då kommer ha en liten, vad jag ska livnära mig på, det är oklart också. Mycket som är väldigt oklart. Men det är ändå lockande. Håll med om det. Du som nu har kaniner i ditt liv.
Det låter otroligt lockande. Alltså, chockerande chocklockande. Men det är ungefär som att det finns här, den där ettåriga författarutbildningen i Lund som jag kan bara sitta och typ dregla när jag ser. Det bland annat hon som jag åker hem till mor, jag får hem till mor, jag får hem till bror. Karin Smirnoff, hon skrev den boken där.
Gjorde hon? Menar du inte den som är litterärt skapande eller något sånt där? Som, det är en ettårig... Alltså på universitetsnivå.
Ja.
I Göteborg. Alltså men du kanske har den i Lund också. Men
jag kan nästan, jag tycker det är märkligt, men jag kan bara jämföra den, alltså åtrån jag kan känna för en sån utbildning med sexuell känsla. Att jag kan säga, jag kan gå igång, jag kan säga fantisera, jag kan säga uppa hur härligt är när jag sitter med de här andra så här, författaraspiranterna och får liksom ägna mig hela dagen, det kommer inte gå. Man är ändå så här, the kids, the rabbits. Men du förstår vad jag menar. Så, ja, men så reagerar du också med det här Chicago, five years with horse
Denver
whispers.
Denver om jag får bo. Jag bara tänker mig själv att jag ska bo i så här Colorado och typ, ja, nu är det i och för sig webbaserad utbildning, men att jag i alla fall får åka tur och tur till Denver, Colorado. Du vet ju hur det ser ut i landskapet, men det är bara berg, det är bara hästar, det är bara så här. Ja, fy fan vad drömlikt. Och dyrt. Och onödigt kanske. Men ändå. Men, man måste få drömma för väl, fan.
Ja, men du kan väl jobba på... Du kan väl plugga på distans?
Ja, men det är på distans. Och så är det då fysiska träffar. Två gånger om året så åker man dit och har seminarier som är liksom 4 dagar långa. Så jag får väl sätta mig och räkna på om det är hållbart och ekonomiskt försvarbart att jag ska ägna mig åt det här på heltid. Och åka tur och tur till Denver.
Då kanske du kan kinesa hemma hos mitt ex, Dan.
Bor han i Denver?
Jag tror han bor i Denver. Eller det kanske inte alls gör. Varför säger jag att han, jag tror att han bor i Denver? När han inte ens bodde i Denver då. Han bodde uppe i Vail. Och bodde i lilla Boulder. Ja, bodde i lilla Boulder som är liksom en liten universitetsstad. Och några kompisar till mig flyttade dit, de är båda läkare och ska jobba där ett par år. Och då började jag tänka på när vi hade en liten romans och han och jag skulle klättra upp för Boulders högsta berg.
Mm-hmm.
Jag 20 år var så här, jag har ingen koll nu heller när jag ska klättra, men då var det så här förenat med ren och skär livsfara. Han bara, have you understand? Du vet, repella, haka fast hit och dit. Men det hade inte alls det. Så han ramlar ju när vi klättrar.
Nej.
Och innan jag fattar att jag ska liksom trycka på något eller repella eller vad jag nu ska göra, så har jag han nästan slagit ihjäl sig. Så att när jag ser honom där nere, då är han så här mörbultad, nästan så här knäckt ryggen. Som tur var så hade han en ryggsäck. Han bara, förstod du inte vad jag menade? Jag var så här, no, I'm sorry. Så där kunde jag ha dött, älskling, 20 år gammal på ett berg Boulder.
Och den hade ju definitivt kunnat dö också.
Ja, han borde, alltså, jag menar inte att han borde. Men jag tänkte för det igår när jag var på en middag, när en tjejkompis sa till mig att hon hade dejtat en kille som var så intresserad av sånt som inte mina snubbar varit intresserade av. Mm. Ja, men du fattar vad jag menar. Han var, nej, men han spelade så här härlig, spännande musik. Han frågade den så här, vad brukar du tänka på när du går ut med hunden? Och, alltså sådana frågor som jag skulle bara säga, har du tagit droger? Hur fascinerad hon tyckte det var. Och så var det lite med Dan. Mm. Han jobbade då och var skidlärare och servitör i Colorado. Typ 25-26. Hade så här långt rött, superkrulligt hår. Det var så här krulligt som bara Nicole Kidman hade innan alla botox och platthänger. Du vet, så det är så här att man tittar och tänker, vad tänkte Gud? Det finns inte en fysisk möjlighet att det kan bli så där krulligt.
Jag var ju faktiskt, nu ska jag slå dig på den punkten, för jag var ihop min första pojkvän, Daniel Bernhard som han hette. Han hade så lockigt hår. Sen hade fått en hudåkomma som bara drabbar svarta människor egentligen. Nämligen att när han började raka sig så fick han så här bölder.
Mm-hmm.
Och han trodde att han hade liksom akne eller någon inflammation och så där. Men då är det för att hårstrået börjar alltså krulla sig innan det kommer ut. Förstår du?
Aha.
Så krulligt hår hade han.
Okej då, du vann. Den mot... Nej, men
en sjuk grej.
Jag vill fortsätta där.
Ja, men det är
ändå
vackert. Det är helt fantastiskt. Berätta nu vidare om Dan.
Ja, men vi kan inte lämna det här ämnet. För då kände jag så här, jag fattade vad hon menade. Att det var så här, det fanns någon liksom svär utanför den så här vardagsmentala. Det var liksom sådana frågor som man tänkte att man inte ens visste att någon skulle kunna fråga.
Mm.
Och så var det lite med Dan. Jag träffade honom när jag var världens sämsta barnflicka. LA.
Och åkte med egna barn och andras ungar heter
precis, och åkte med den här bortskämda lilla stackars bratten och hans mamma och hennes polare och bodde då i Vail och jag skulle ta hand om honom och ta med honom upp och åka skidor och vi åkte lite långt upp, det blev lite tokigt men eftersom jag menar, hon hade ingen man med sin polare och vi hade så, jag hade en stor du vet när man kom till USA första gången och bara, two queen size beds. Men då är det gangbangfest. Varför ska jag ha två så här gigantiska? Men träffade honom då på någon restaurang och de tyckte att man var så exotic och healthy and fresh. Det var jag försökte. Men, och vi inledde en liten minikinromans där och han hängde med mig upp i rummet och men vi pippade på där och hit och dit och blev lite förälskade. Och sen så åkte jag ju runt en månad med honom i USA.
Aha.
Mm, först typ 2 veckor med hans polare. Jag flög upp till Colorado. Och sen så hade hans polare en folkabuss och vi åkte vi till New Orleans. Gick på jazzfest. Och jag typ höll på att lämna honom för någon annan. Ben Semmel från New York. Mycket drama. Men då var det just det att han var så här, grillade en liten fisk vid en liten sjö. Vi åkte genom Texas och liksom sov under stjärnorna. Och det är jävligt härligt med sina naturupplevelser. Folk som är bra på det, för jag är ju inte bra på det. Jag hakar ju bara på. Men människor som har koll. Okej, så här tänder man en eld, så halstrar man fisken. Så här ska vi knyta råbandsknuten. Okej, det där lätet är en galen hyena. Så att man känner att det är ett sånt jävla tryggt äventyr.
Ja.
Inte så du och jag som
Nej men alltså lika härligt som det kan vara, lika fasansfullt jävla vidrigt kan det vara också.
Ja.
Det är så här, börjar regna och som du säger, man har ingen koll på så här, väder och vind och det här väderomslaget som kan ske upp i när man är högt upp liksom, att det är så här, ja men gud, det är jättevackert väder, vi tar vår lilla shorts och vårt lilla linne och sen så här, en kvart senare så bara är det så här hagelstorm och man typ håller på att frysa ihjäl. Alltså på riktigt kan frysa ihjäl då.
Precis.
Jätte...
Ja, men jag tycker det är, det är härligt med människor som liksom som kan vildmarksliv.
Ja, men jag ska erkänna för dig att det är en liten fetisch jag har. Män i så här friluftskläder. Jag går igång på det.
Okej, men har Micke det ofta eller?
Nej, inte särskilt. Han är absolut, alltså, han har ju fått en äventyrlig sida liksom, lite på äldre dagar. Men då vill han göra så extrema grejer. Som att han ska så här, bestiga Mont Blanc. Och han har bestigit det där jävla berget som dessutom gjorde tv av i Nepal. Och sen, han är ju helt och hållet inne på det. Och då är det ju så här high-tech-kläder. Typ, som att han ska åka till månen. Men han är ju inte den här lite mer
robuster. Vi vill ha haglövs med paketet.
Vi vill ha haglövs. Vi vill ha liksom någon som sitter och knyter en egen liten fluga. Och som kan så här, dräpa en björn med händerna och så. Mm.
Ja. Ja, och liksom det känns ju torftigt att erkänna det. Men jag kommer ihåg att jag och Nanook var i Frankrike en gång. Alltså mitt ex. Och vi... Det, liksom, vi hade som vanligt inte bokat någonting. Och det fanns liksom ingenstans att bo. Så vi köpte ett tält. Och då...
Nanookigt. Nej.
Han hade sin haglövsera. Han hade så här, paketet i haglövsbrallor. Och liksom, så här, men grej, han kunde ju ingenting för det. Så det blev liksom en falsk marknadsföring. Men det gick bra. Jag gick igång. Jag gick igång. Vi ganska nykära. Upp på det där berget, satt upp vårt lilla tält och då händer det där som är det värsta, att man så här romantiserar vildmarkslivet för man tror att den man är med är stabil. Sen börjar det regna, vi hörde typ, vi bara, det är en varg, det är en björn, alltså på en strand i typ Frankrike, så liksom, men när man skrämmer upp varandra på det sättet, för när man är med en sån trygg kille som Dan, the man, då är det bara så här, it's okay, hon. I'll do it. So don't worry. That's a hard little canny moony canny wanny. Så då är det bara mysigt. Man bara, okej, det är ingen varg, och kommer den så kommer Dan the Man strypa den. Och då är det så jävla hot life och liksom leva vildmarksliv i Texas nationalparker. Men när man ligger med typ snogfarbron lite packad i ett tält, så att vi fick liksom ta ner tältet och gå ner.
Ja, precis, lika tändande, det kan vara lite lika avtändande kan det vara också faktiskt.
Men det är roligt där med fetisch. Jag hade ju tagit en fetisch, men jag tänkte att det vore sexigt att träffa en man med höga blanka stövlar. Inte rid, utan mer såhär patron, förstår du?
Ja, jag fattar precis, en mästerkatten i stövlar kille.
Ja, typ en spansk katalan som gick...
Min kompis Leila, hon hade ju en av de roligaste som hon också tvingade olika killar att liksom utföra när hon själv var så 22. Alltså män med cowboy boots och hatt och ingenting annat på sig. Naken.
Nej.
Jo, det var ju så bra fetisch alltså. Herregud. Hon tog, alltså gud, skamlös människan då. Så alltså, tog bilder på sina olika ragg. Skickade till mig.
Och de visste det?
Så får man inte göra. Det är ingenting jag uppmanar någon till. Ja, det, jag tror att de visste det. Alternativt att de gjorde det i smyg.
Då kan jag erkänna att jag smyg tog bild på E-Type idag.
Aj då, för att visa för vår kära Anita, eller?
Nej, men det jobbiga är att vi har skämtat så otroligt mycket om deras relation. Som ändå pågick under flera års tid.
Ja.
Och det här gick ju jag igång på och kaninhjärtat liksom började pulsera och jag fick puls. Så att när vi gjorde vår lilla show, The Best Little Whorehouse in Texas, dök bara upp i mitt huvud. Men det var inte alls det, utan det hette ju Kvinnogrisarna. Då baserade jag ju typ hela manuset på deras romans.
Mm.
Och att då vi till slut hoppade ner och bara, jag ser ljuset, det är... E-Type, att liksom Nangijalia var då. Där. Och jag vet inte hur mycket han vet det där. Vi har på snacket om liksom, ja, men allt från deras liksom sexliv till att han hade så här ritat teckningar som han hade i taket med så här vikingar. Alltså det är ju en tacksam person. För att jag kan känna så här, han är liksom en stadig kassa. Han är stadig på alla sätt. Han är smart, framgångsrik, kommer liksom från en schysst bakgrund. Alltså det är inte synd om...
Han är inga skelett i garderoben.
Nej, det är inte synd om pöjken. Honom kan man liksom snacka lite om. Och då skulle jag, eftersom jag ska på paddelresa, vi ska ut till Marbella, så måste man ju ta så här HCR-test.
Mm.
PCR-test. Och då var jag först med min doktor som sa att det är 48 timmar tills du får svaret. Jag bara, I'm going tomorrow. Och då var Martin Eriksson där.
Mm.
Då har han berättat att han var på skriva musik eftersom han inte har kunnat jobba då på krogen. Och han sa att jag vet inte om jag får någon skivkontrakt. Jag är liksom, jag kanske är för gammal för det. Och så tänkte jag, E-Type, jag bara, du är en legendar. Jag signar dig.
Men jag tänker att skivkontrakt är väl inte kanske är lite måste nowadays.
Nej, alltså, det annars får jag ju inte själv.
Ja, han får ju ut det själv och han har väl för fan en studio. Känner massa människor ska hjälpa honom allt det där. Och så får han E-Type. Vi kommer ladda ner det. Det kommer ni. Det är lugnt.
Vi kommer spela ett varje dag pojken. Nej, men det är intressant med människor.
Kan du göra musik till vår podd? Vad roligt.
Men jag tycker att det är roligt. Ja.
Ja.
Jag ska be honom. Jag tycker bara det är intressant med människor som kommer. Hans pappa är ju superintellektuell. Och hade det där, var det inte han som hade Fråga Lund?
Var det?
Ja, men han hade någon sån här, han är liksom professor.
Mm.
Och E-Type då, jag vet inte om det var hans ungdomsrevolution, men kommer från det där. Så att, det tycker jag är häftigt när någon har ett sånt där fritidsintresse som han har då, vikingar och nu även pirater. Han har även en piratbar, så vi gör lite reklam för den nu i Gamla stan.
Nej, du skojar.
Nej, men han köpte ju också en hel ö. Typ Birka vikingar. Det är liksom... Just är det istället för brudar? Istället för familj? Är det så det blir?
Jag får en känsla, nu grovt generaliserar jag, men är inte han en Bromma pojke?
Jo.
Och i Bromma, jag tycker jag, om man kan se liksom så här, jag tror att Jonas Åkerlund, Johan Renck, att det är liksom många från den generationen, även Ville faktiskt, i Brommabo liksom, som hade ju så här välbärgade och högutbildade föräldrar som var bosatta då, alltså övre medelklass kan man väl säga, och högutbildade, och att den där 60-talistgenerationen då skulle göra uppror, revolt mot det, eller så här blev fostrade till att så här, ja, men ni ska få göra något kul i era liv i alla fall. Alltså, förstår jag menar? Mm. Lite grann, alltså, så här, jag tycker att 60-talisterna, det är ju verkligen så här, Max Martin, Johan Renck, alltså, mycket av vår stora musikexport som tog fart då. Att de hade ju då 40-talistföräldrar måste de ha haft, eller kanske ja, 30-talistföräldrar till och med. Det måste ju ha funnits någon oerhörd trygghet och stabil ekonomi i Sverige, och det gjorde det ju på tidigt 60-tal. Så att de vågade låta sina barn så här, skita i högskolan och ägna sig åt Vikingen Life och Eurotechno istället. Och typ göra musikvideos till Madonna.
Ja, det kan det vara. Eller också att de kände så här, gud, det här var väl inte så roligt. Man ser sina föräldrar så här, vad ledde det här till? Ett liv bland dammiga böcker.
Ja, och att det på något sätt i Sverige ändå kändes som att så här, det fanns möjlighet och sociala skyddsnät enough för att kunna i alla fall testa att ha ett kreativt yrke. Och sen hade de ju såklart också någonting att falla tillbaka på om man jämför människor som är helt medellösa, alltså som kommer från arbetarklass eller låginkomsttagare. Det är klart att vi har många konstnärer och kreatörer därifrån också, men jag kan, det har ju av hävd varit tuffare för dem att ta sig fram. Det har ju inte funnits några ekonomiska skyddsnät liksom. Mm. Men det är ändå en jävla diskrepans mellan att vara, ha en farsa som är professor och sen ägna sig åt att ha en vikingabar och köra lite eurotechno och ha det där långa håret och bara leva evigt tonår och...
Och vikingabåt.
Vill man inte se en dokumentär om E-Type?
Jo, jag skulle älska det. Är det det vi ska göra? Vi ska hylla E-Type. Men jag tänkte på det. Jag tänkte på det när jag gick därifrån. Jag tänker så här, fan, han måste skriva en bok. Han måste liksom, jag vill veta mer om honom. För att, var han ihop med Dilba Syra Di? Eller var hon bara danserska?
Hon var ju danserska och sen var det ju hon Nanna, tror jag, som sjöng och var bakgrundssångerska.
Just det.
This is the way. Du vet, ja, som hade en helt fantastisk pipa.
Ja, men det var så roligt för att... och sen bara, det kändes som att ni var bästa vänner. Jag bara, jaha.
Men det kan man väl säga att det känns som att du är med typ alla människor på hela jordklotet.
Jo, men han sa att han kände att så här, gud, det känns som att ni går way back. Jag bara, ja, jo. Och så säger jag, men jag sa det. Och sen bara, ja, men liksom, vem är du då? Så jag bara, det här är Martin E-Type. Så han är en av Sveriges mest kända artister. Typ. Han bara, ja, men om jag var så jävla känd, då hade du inte behövt presentera mig. Jag bara, jo, men du vet. Kommer en ny generation. Men han är ju verkligen liksom... en jävla legendar, hur han har stått där och hållit fast vid sin stil och sitt permanentade hår och liksom, jag vet inte, jag känner så här, flaggan är topp i type, trots dina ätsningar i taken och liksom, det är kul tycker jag med människor som så här, lever som de lär på ett sätt också. Och inte så haka på något
som
trender.
Som inte är så jävla trendkänslig, som bara så här, nej, men jag tänker ha mitt pentade pudelrockarhår. Vi är mycket inne på lockhåriga killar idag.
Jag tror vi behöver ligga med en viking.
Det är aldrig fel. Långhåriga, lockiga killar. Tänk att det var ju extremt trendigt. Men han har liksom hållit fast vid den trenden. Och inte vikit. Han är ju en rocker. Fast som ändå kör eurotechno. Det är också en jävla bizarr mix. Att han har en rockstil. Han har liksom... Det är cowboy boots, det är tajta skinnbrallor och så är det här pudellockiga håret. Men så kör han ändå eurotechno.
Ja, han borde ju stå och köra också.
Ja, men det är precis. Mm. Ja,
men jag måste jämföra honom med en annan person som också så här, Lisa Ekdahl.
Mm.
Hon bara, jag blev nästan 50 innan jag blev het och cool. Alla liksom hånat henne och hennes röst och vem hon är och liksom, vem är det inte du? Som att hon vore liksom lite korkad på något sätt, fast det är det sista hon är.
Och apropå, hon har ju också en pappa som är så här professor i kemi eller någonting. Biokemi. Ja, hon är också, hon är precis den generationen som har föräldrar som är så här über liksom utbildade och kommer från ett akademikerhem och som ändå har ägnat sig åt att sitta och sjunga och musicera. Mm. Men hon är, det här är också så här, apropå uppgång och fall. Vi har ju pratat om Britney Spears-dokumentären. Här tycker jag verkligen att Lisa Ekdahl är ett strålande exempel på det. För när hon kom så var hon ju väldigt ung. Och vi har ju någon förbless för att bli helt tokiga när vi har en ung talang.
Mm.
Som ju
var hon
liksom,
16?
Jag tror hon var 17 eller 16 eller 17. Hon gick ju på Södra Latins musiklinje, som det heter då. Och skrev hela den skivan. Vem vet skivan? Alltså varenda låt som hon skrivit själv. Och sen var hon ihop då med Bill Örsum, som var rejält mycket äldre. Men som hjälpte henne att spela in den där. Och hon blev signad av EMI. Och en mycket duktig och känd producent som plockade upp henne. Men hon vann ju Grammisar. Och
hon
den
blev
där
så jävla rik, vet du det?
Hon blev så jävla stor och hon blev så jävla rik. Och hon blev så jävla berömd. Hon var ju liksom en av Sveriges största och mest spelade artister genom tiderna. Den skivan, alltså den har ju sålt så här trippelplaterna, jag vet inte. Men hur mycket skivor som helst. Men sen att det blir ett sånt fall för henne.
Mm.
Alltså det är Britney Spears grejen. Ja, men hon börjar sjunga jazz, men helt plötsligt så också den där typen av visor som är så lite Cornelis-inspirerade.
Mm.
Går ur tiden på något sätt. Och vi liksom, hon lyckas inte fånga upp henne. Och sen hade ju hon också en, hon var ju verkligen så här ute i fingerspetsarna feminist. Hon vägrade ju typ att så här ändra på sina låtar och ljudbild. Och så här. Det var, hon var liksom stenhård med hur hon ville ha det.
Mm.
Och vilket ju för den tiden var jävligt ovanligt. Ja. Cool människa.
Otroligt cool. Och jag måste ändå ge henne. Jag såg på Instagram var det någon som hade liksom inte brutit ner men tagit ut liksom hennes text och kontext ur sitt sammanhang och liksom använde det lite mer som en dikt. Och när man läser hennes låttexter, även de här gamla som kanske te sig lite banala, så är de inte det. De är jättevackra och de är liksom, de har, så här, man kan tolka dem på många sätt. De är nyansrika och man liksom, som du säger, den gamla liksom, men Evert Taube, det är så här dikt, hög konst.
Mm, yeah.
Och jag blir fortfarande helt tagen när jag tittar på hennes tolkning Vita bergens klockor som hon gjorde i Så mycket bättre. Hon är liksom hon är ett musikaliskt geni och ibland står ju där i vägen att man liksom har den där rösten och ja, liksom verkar lite tossig och kanske inte är så stark och moderlig utan så här, visar sig sårbar och liksom inte har något behov av att vara en jävla businesskvinna som är så här, nu kör mitt race. Utan man är så här, sann mot sig själv vad det än kostar. Och det kostar ju, det märker man ju.
Men hon, jag var faktiskt och såg henne på en jazzklubb i London tror jag, eller om det var i Paris. Nej, det var i London. Otroliga jävla upplevelser det var. För hon är ju en fantastisk liksom jazzsångerska.
Ja,
och det tycker ju hela världen också. Alltså det är man inte ensam om att ha upptäckt. Utan nej, hon har ju, när hon inte har befunnit sig i Sverige så har hon ju varit på ständig turné runt om i hela världen. Och uppträtt på olika legendariska jazzklubbar. Mm. Det är helt fantastiskt alltså. Vilken jävla stämning. Du vet, publiken var satt som på så här, i någon slags hypnos.
Sen blev det ju lite, sen blev ju allting lite smaskigt när hon åkte på så här, typ Ayurveda resa till Brasilien så träffade en riktigt het, var en fotograf, amerikan.
Någon amerikan, men han var ju, ja men
nej, han bytte
namn
också.
Eller var han bytte namn.
De fick men det är också så här, och,
hade det var också helt, hon har liksom legat före hela tiden. För att skulle någon ha gjort, träffat en het så här, amerikan och åkt runt på någon så här, ashramresa idag, skulle ingen tycka att det var konstigt.
Nej.
För folk åker till, håller på med yoga och åker och liksom, på ayahuasca-resor och fanas moster, det här flummeriet. Liksom. Men det råkade hon göra i en tid när det var liksom ansågs under så här, Schyffert-eran, den ironiska generationen, när hon ansågs vara en tomte liksom.
Ja.
Så bara, gud, ja men verkligen. Mm. Fast idag skulle hon bara ses, vem som helst som gick i hennes fotspår skulle bara tycka att hon var en sköning.
Ja, och det där är ju vissas liksom tyvärr otur, man ska säga, att de är före sin tid.
Mm.
Att de, så här, de är alltid lite före sin tid. Så kan jag ju tycka lite om mitt ex. Han var alltid lite före sin tid. Jag var så här, men gud, varför fortsatte du inte med den där bloggen? Varför gjorde du inte det? Det var liksom, det ansågs för konstigt. Mm. Men så är det ju ofta med geniala människor. Att de, ja men kolla på Leonardo da Vinci när man tittar på hans liksom ritningar från så här 1200-talet. Som är liksom allt från helikoptrar till de första, liksom, vad heter det, bombe...
Ja.
det är så här, man tänker så här, var kom det ifrån? Att man har en så intrikat hjärna att man ens...
Ja, det är jävla fascinerande.
Ja, jävla fascinerande. Ja.
När det bär ens klagoring vet vi att natten är vår. Mitt hjärta slår. Vet vi att natten är vår. Tiden springer när vita bergens klagor ringer. Vet vi att natten är vår. Mitt hjärta slår.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ja, men du, från dokumentär till E-Type, och det här är ett sånt springande behov av att prata med dig om, vilket ju den här podden på något sätt är. Det är typ min enda kontakt med en tänkande människa en gång i veckan. Nej, jag skojar bara, men lite grann så är det ju i alla fall. Och jag brinner ju ofta, samla på mig under veckan för att jag vet att vi ska få prata. Jag har ju, precis som många andra, har sett dokumentären om Soran.
Mm.
Har du sett den?
Ja.
Ja. Och jag tänker väl att det... Jag vill inte liksom att vi ska älta den här. För den har ju några dagar på nacken nu. Och det har ju rasats tillräckligt över den. Och det är precis som alltid i Sverige att så här, man hittar konsensus och så ska man hata den där dokumentären och tycka att den är så dålig. Och det är den ju. Man kan ju ifrågasätta den på 1000 olika sätt. Och framförallt så kan jag som journalist tycka att det är helt bizarrt att SVT har släppt igenom typ som en reklamfilm för Soran Ismails nya föreställning.
Mm.
Lite grann så. Så att varför ska han få en timma? Liksom, eller typ så här, någon slags biltvätt för att tvätta sitt varumärke eller försök till. Alltså, vad är vitsen med det? Så här, SVT har ju försvarat sin utgivning med att de har velat skildra MeToo utifrån massor med olika perspektiv och så har de givit exempel. Men då tycker jag att det är märkligt att man inte har fått ett enda liksom offerperspektiv. Ja, Cissi har väl fått sitta lite här och var, men hon blir ju ständigt ifrågasatt. Och jag läste ett så här quote idag som jag tyckte var så jävla bra, att så här, män ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen är bevisad, det vill säga att de döms skyldiga. Men kvinnor ska betraktas som lögnare tills det har bevisats att de är sanningssägare.
Mm.
Och det tycker jag är så jävla obehagligt. För att eftersom man vet att i sexualbrottsmål så går liksom 90% av alla förövare fria. Och det är ju av ett helt och hållet naturligt skäl. Det vill säga att ord står mot ord. Att det är svårt att bevisa vad som har hänt mellan två personer. Det finns två utsagor och det är liksom omöjligt egentligen. Om det inte finns filmat eller finns andra vittnen eller så. Att bara ha en trovärdig berättelse räcker oftast inte till. Men, alltså det är sorgligt. Men en grej som jag ändå tycker är intressant i den här dokumentären, det är följande ord.
Jag har haft sex med hundratals personer. Jag har haft sex med flera personer samtidigt. Jag har haft sex med personer som jag har glömt att jag har träffat. Jag har gett folk smisk. Jag har spelat rollspel. Jag har varit polis, granne. Jag har bundit fast folks händer med slips. Jag har gått i koppel. Jag har sagt hora, tjejer. Jag har blivit ombedd att komma i en tjejs hår och sen borsta det. Så jag har gjort det. Det är mycket. Och på frågan, har du utnyttjat ditt kändisskap för att få ligga? Ja. Jättemycket.
Den här lilla snutten. Jag måste säga att jag tycker att den var så befriande i hela debatten om MeToo. Och i hela så här sexualdebatten som har pågått sedan dess också. Därför att dels så berättar jag någonting som också är någonting som är så här lite höljt i det dolda. Så här. Man får inte prata om det, nämligen att han var oskuld när han gör parlamentet. Alltså han är ju inte att betrakta som någon hot guy, om du förstår vad jag menar. Varken statusmässigt, han har invandrarbakgrund, han är liksom, han är inte någon så här testosteronstinn snubbe som kan säga, han har humor, men han är liksom en lite nördig kille typ.
Ja, han är typ Woody Allen in muslim.
Ja, alltså han är i alla fall en kille som inte får ligga.
Han har inte de klassiska attributen. Nej. Ingen ville ligga med honom. Så var
ingen ville ligga med honom.
Nej.
Ja. Och sen gjorde han parlamentet. Och plötsligt så fick han ligga. Mm. Och det här är ju någonting som man säger. Man vill inte prata om det för att, så här, att kända människor helt plötsligt får en typ av status som gör att de blir liggbara. Lex Fredrik Virtanen, lex... Alltså, vi kan ju se det här hos en rad olika då, kända, framförallt män. För det här verkar inte funka för kvinnor på samma sätt.
Nej, inte alls.
Nej. Utan män kan öka sin attraktionskraft genom att bli kända, berömda eller framgångsrika på olika sätt och vis.
Eller att vara kriminella.
Ja. Någon typ av makt skapar någon typ av status som gör att de har lättare då att få napp när det gäller att ligga. Och det här, så här har det ju varit sedan urminnes tider, och det här är väl ingenting kanske man behöver diskutera. Och så länge det handlar om samtycke så är väl det inte hela världen att någon, så att säga. Han är också ganska tydlig i den här dokumentären med att han, ja, jag kanske har utnyttjat min position, och då vill jag bara säga så här: vem fan skulle inte göra det?
Mm. Men det sa ju,
helt plötsligt är det människor som vill ligga. Ska han då helt plötsligt börja tänka så här: nej, just jag är känd. De här tjejerna kanske inte vill det egentligen. Så jag kanske måste avstå. Eller vad är det man förväntar sig av en ung, känd kille som blir från en ena dagen till den andra? Sen tycker jag också att så här, i MeToo-spåret så har sexualmoralen fått fäste på ett sätt. Det vill säga, typ som att all typ av sex förutom att ligga med en stadig partner och nuppa missionären med så här kärlekskvitter från fåglar, det betraktas som någonting som skulle kunna vara presumtivt skadligt för framförallt då kvinnor.
Mm.
Att så här, porrfilmsindustrin har förstört vår sexualitet, och det här är sexualitet som patriarkatet har format, och man får inte göra si eller så, och vadå, det är väl inga tjejer som vill bli tagna i i rumpan. Det är väl inga tjejer som vill liksom egentligen vill raka muffen, för det är bara porrfilms ideal. Förstår lite vad jag vill komma.
Jag fattar precis. Och det är ingen som har gått emot heller.
Nej. Utan det här är något som har fått fritt spelrum liksom, att så här,
tillbaka till präktighetsstämpeln. Nu är det kvinnornas fel liksom, om något händer.
Och kvinnlig typ av sex är liksom vanilla style typ. Okej, det är det vi gillar.
Ortodoxt. Ungefär.
Problemet är att den typen av sex liksom verkar inte framförallt unga människor idka med varandra. Alltså det är som det alltid har varit. Alltså jag förstår, alltså
jo, tack.
Folk är experimentella. Det pågår mycket olika typer av utlevande sex i samhället.
Det är inte bara unga människor. Jag har en massa kompisar som är 40 plus och börjar gå på Tinder för dem. Det är stjärtamensinstoppningar. Det är liksom mycket märkliga önskningar. Men det är också så här, jag låg och tänkte på det igår. När jag skulle gå och lägga mig så tänkte jag så här, okej, jag hittade någon gammal chatt från när jag var singel. Och det var det 8... Ja, det blev väl 8,5 år sedan nu, typ så här, 8 år sedan. Och bara så här, nej men jag har inte skrivit där. Dels tyckte jag typ att det var så här, ganska hög höjd på novellen. Då kände jag så här, nej men typ, jag är så kinky. Alltså jag, nej men så här, gud, jag var så här kinky. Och så typ träffade jag den här killen lite senare. Och så garvade jag, han bara, kolla här. Jag bara, jo jag vet, du skickade det där liksom. Jag känner honom. Och då kände jag så här, det kändes inte ett dugg kinky då. Det kändes så jävla rätt. Och det var liksom rakat och fnoffat och olja hit och skärtamens. Det var ingenting jag tyckte var konstigt när jag var singel och het på gröten. Och nu när jag tänkt på liksom att jag skulle skriva det så känns det så här, nej, Gunilla, jag måste göra bot och bättring och gå till kyrkan. Och det är liksom precis där man är just då. Och jag ska inte säga att jag inte liksom går igång på porrfilmer, att jag har sagt på arenan, kom på mig, kom hit och dit. Det är inte så att vi helt plötsligt på grund av MeToo inte är ett dugg kinky. Alltså människor har alltid varit kinky.
Och det är återigen det här dikotomet att vi på något sätt har också blandat ihop med alltså människors förbläss för kinky sex, vilket ju finns hos både kvinnor och män. Fetischer, det är inte bara män som har fetischer. Det finns massor med kvinnor som gillar kinky sex också.
Och det kan vara lite kul det handlar ju, också ibland.
Ja, och det handlar ju absolut ingenting om samtycke. Alltså man kan inte blanda ihop det. Jag tror att människor som ligger i missionären och typ håller sig en och samma partner i hela livet, att de inte skulle någon gång kunna trampa över någon gräns eller inte kunna bryta mot samtycke. De kan också våldta. Alltså människor som, förstår jag menar, att så här, som är moraliskt korrekta kan också bete sig som arslen beroende på vem mottagaren är och beroende på vad som är överenskommet. Han säger ju, ja, men, som vi fick höra här, att så här, ja, jag har kommit en tjejs hår och hon bad mig sen att kamma ut det. Och det här kan vi tycka så här, det här är helt sinnessjukt. Hur fan kan han tro att en tjej skulle vilja det här? Har jag hört flera som har reagerat på. Jag har sett det i sociala medier också. Jag bara känner så här, men gud, det finns så mycket konstiga. Det finns människor som har bizarra idéer om att de vill klippa av sig själva kroppsdelar. Alltså, det finns så mycket konstiga grejer. Så att, nej, det tycker inte jag man ska gå in och moralisera över. Jag tycker inte man ska blanda ihop det med om han är en förövare eller inte. Hur han har idkat sitt sexliv. Ett utlevande, experimentellt sexualliv. Det har liksom ingenting med huruvida. Jag förstår inte ens varför det tas upp i dokumentären faktiskt. Att han ska typ försvara att han har legat med många tjejer och gillar experimentell sex. För det gör han ju. Han säger ju det här på något sätt för att erkänna. Och kanske också för att få oss att tro att han på något sätt säger, jaha, det är bara det han har ägnat sig åt. Han har bara varit en experimentell kille. Och helt plötsligt så har han liksom då blivit betraktad som en förövare och våldtäktsman. Men det är ju bullshit. Han skulle liksom lika gärna kunna vara en förövare om han bara hade älskat vanillasex. Ja, men förstår du lite vad jag menar?
Nej, men jag förstår precis vad du menar. Men det som jag tror är att jag har spelat in tv med honom. Varit tillsammans med honom typ, vad blev det, 3-4 dagar dygnet runt ute på vad heter det?
Yasuragi.
Och det här var ju ganska nyligen efter han hade slagit igenom. Och sen när vi liksom träffat några gånger så har jag varit på hans liksom uppträdanden hit och dit. Och det som är, vilket gör då fallet kanske lite liksom, inte Kapten Klänning-aktigt, men för Kapten Klänning då, Johan Lindberg, han jobbade ju stenhårt för med feministiska frågor inom poliskåren. Han höll föreläsning om och så här, kvinnor, vi måste så här, hjälpa kvinnor inom poliskåren, och han var så jävla, han fick pris för det och liknande. Och det här kan man faktiskt göra en jämförelse med Soran, som hela tiden pratade i de här jämställdhetstermerna, att han var då en kille som aldrig, alltså han framställde sig som en kille som aldrig skulle bete sig så här.
Men på vilket sätt, alltså det han är anklagad för vet vi ju inte så mycket om, förutom att det har ju alla anklagelser har ju lagts ner, eller vad vet man? Har du läst någonting? Vad är det som har,
men dels,
som han är anklagad för?
Man vet ju inte hur många som anklagat honom.
Det tycker jag också är märkligt med den här dokumentären, att så här, det tas inte upp vad för typ av anklagelser som har riktats mot honom. Bara att flera kvinnor har anmält honom för, jag vet inte om det var våldtäkt eller sexuella trakasserier eller sexuella
både
övergrepp.
Och våldtäkt och de här, han har ju skickat filmer då och oombedda och dick pics, så han har ju liksom gått över alla gränser. Och men det hade jag liksom velat höra så här, vad säger hans vänner och någon kvinna som han har träffat på krogen. Alltså det blev så jävla endimensionellt. Jag var så förvirrad under de här två dokumentära delarna. Jag fattade inte vad det här ville säga, mer att det skulle rent för honom. Och jag kände så här,
nej, men framförallt så
han är inte där.
Dokumentärfilmaren, det är en kille som, fan vad han hette nu, jag kollade upp vem det var. Men det är en ganska ung kille som har gjort de här dokumentärerna, och han förutsätter ju att vi alla som tittar, att vi vet vad Soran Ismail har blivit misstänkt för. Och det vet ju i alla fall inte ens
jag. Varför gör inte en prolog? Alltså, varför berättar
varför gör man inte en prolog? Alltså, det här hände 2017, drog MeToo igång, och så var det stod ju klart och tydligt, men hans namn outades ju inte.
Nej, men det gjorde, sen gjorde han ju det själv.
Ja, han gjorde det själv, men det var ju inte som i Virtanen, att det var någon som namngav honom mer än i slutna Facebookgrupper. Och i de slutna Facebookgrupperna, där har ju han då anmält en kvinna för förtal. Så hela dokumentärfilmen handlar ju om liksom vilket helvete hans liv har blivit, att hela hans försörjning och hela hans stå upp karriär har rasat, och att han sen MeToo hösten inte har stått på scen en enda gång. Och så handlar det om att hans då kollegor som ändå har stått vid hans sida ska hjälpa honom att komma upp på scen igen. Det finns en annan grej med den här dokumentären som jag tycker är så jävla sjuk, och det är att han framställs ju verkligen som ett offer här för illvilliga kvinnor.
Ja.
Till saken hör ju att nej, det är ingen jävla rättighet att stå på en scen och livnära sig på stand-up.
Nej.
Och det, jag tycker inte det. Det finns massor med andra grejer att göra, och det gör han också. Han läser faktiskt till psykolog på Stockholms universitet. Och alltså, det är väl inget deppigt liv, tycker jag. Bara för att han inte får stå i strålkastarljuset och livnära sig, som sagt, på att sitta i tv och göra stand-up. Och det var ju jättekul, och han var ju hemskt rolig och duktig på det och så. Men det är ju inte en allmän rättighet. Det är ju inte att han har förlorat sin brödföda och inte kan göra någonting annat.
Nej, och jag tycker så här, det finns ju andra, liksom, några amerikanska komiker som också har blivit anklagade för sexuella övergrepp och liknande. De har direkt tagit tjuren vid hornen. Några har motbevisat enligt dem själva, och så här, tagit fram egna bevis för att det här inte stämmer. Några har erkänt och liksom kommit tillbaka och försökt liksom, ja men, bett om ursäkt och gått i liksom olika sexuella, ja men, terapier hit och dit. Det han levererar är dels en väldigt liksom stark och vältalig och sympatisk kvinna som stärker hans historia som den liksom, som den som ett offer för omständigheter, för han är världens finaste kille. Hon vet inte om, om han har ljugit, det kanske han har gjort, men ni måste förstå hur dåligt han har mått. Ja, men vem fan mår inte dåligt när man har hamnat i den där situationen? Det är inte heller liksom, som du säger, bara för att man är känd så är det inte heller liksom ens jävla officiella rätt att få så här tvaga sin, liksom, sin byk i tv. Och det tycker jag att hela dokumentären genomsyrar, att hon är så här, han håller på att ta sitt liv, de visar upp bilder där han sitter och käkar grillchips halva anorektis. Jag bara känner så här, men gud, ta in mannen på psyket. Och då känner jag att alla hans vänner då och familj, han har fått sitta där som en incel i 3 år och som mått så jävla dåligt och inte kunnat gå utanför dörren hit och dit. Jaha, men är det allmänhetens, är det pöbels? Jag fattar inte, vad är det den vill liksom säga?
Och nej, han, men sen är det väl, så här är det väl också, tänker jag, att oavsett, alltså han får ju låta som att så här, de här hemska kvinnorna som outade honom i MeToo har gjort att han då har förlorat, hela MeToo gjorde att han förlorade sitt levebröd. Nej, det som hände under MeToo, det var att vi bestämde oss för att eftersom rättsväsendet inte kommer åt den här typen av brottslighet, så tänker vi vägra och fortsätta supporta människor som har begått den här typen av brott och inte är dömda. Mm. Varför är det så att en kvinnlig typ pedofil skulle aldrig någonsin få ett jobb mer? Om man så att säga är dömd för det. Eller, alltså det finns flera brott som... Om en kvinna typ har så här, begått spädbarnsmord, vad heter det, dråp...
Ja.
Så, då jag tror, har jag mycket svårt att tro också att man kan bli så att säga förlåten och omhuldad av den innersta kretsen. Alltså, förstår vad jag menar? Det finns grejer som vi säger nej.
Det finns ju Milan Omständighet, barnflickan till exempel. Sara, för att hon var manipulerad och hjärntvättad. Hon har ändå fått om... För att hon också, det är en man som man kan lägga all skulden på.
Mm.
Hon var ju verkligen ett offer, men jag kan inte se Soran som ett offer. Och när han säger att han var 20 och alla har fått pippa och helt plötsligt fick pippa och han blev galen av det, det kan jag förstå. Men samtidigt så är det inte liksom en manlig mänsklig rättighet att få pippa bara för att man är känd. Alltså, förstår jag menar? Jag förstår att man kan utnyttja det för att det är en maktpositionering, precis som att man är liksom vilken jävla apa som helst som helt plötsligt säger, vad är jag, den dominanta apan? Jag som har varit den som liksom knappt har fått säga, hoppa fram utan att de har liksom hoppat på mig. Men han framställer det som att bara för att han blev känd, då var det okej och helt plötsligt blivit ärsle för att han har inte fått knulla innan. Och det är lite det som de här bittra incelmännen håller på att skriva på internet och liksom skriver böcker om. Så här, jag är en skitgullig kille och liksom, men ingen bryr sig om mig. Mina polare får knulla och massa brudar som vill ha dem, men jag sitter här hemma och jag har aldrig fått knulla. Nej, okej.
Okay, dumma tjejer.
Då är det igen så här, jag ser inte som en mänsklig rättighet att jag ska få pippa med var och en. Då får man för fan bjuda på någonting.
Ja, men det, jag menar, det är ändå lite oklart exakt vad det är han har gjort nu. För det förtäljer ju inte dokumentären heller. I Fredrik Virtanen-caset hade vi ju rakt på sak eftersom Cissi var helt öppen med exakt vad som hade hänt.
Ja, men det är det som gör att den blir platt. Liksom för att de inte,
det blir platt, men vet ju inte det. Här, om man inte är inne på typ in på Flashback och leta reda på någon förundersökning som har lagts ner. Och det är i alla fall inte jag varit. Jag har väldigt svårt att tro att svenska folket har varit det. Så att i dokumentären framstår det ju bara som att han har varit en så här, jag var en kille som inte hade fått ligga och därför låg jag väldigt mycket och jag hade experimentell sex, men sen var det 5 tjejer som då helt plötsligt under mitt tog kom på att de inte hade tyckt att det var roligt. Det är inte riktigt så det har gått till.
Nej.
Det framstår som så. Så därför är den ju, vilket vi är inte de första att vittna om, att den är liksom helt, det är som ett haveri, ett publicistiskt haveri att man har släppt igenom det.
Och jag tycker
att
hennes medberoende roll.
Ja, gud. Ja, men det jag ville säga också att hur, alltså en människa som blir dömd för, ja men en människa som blir dömd för våldtäkt och blir dömd för det, tror du han mår bra då? Alltså, ingen människa som är varken misstänkt eller dömd eller frikänd för att ha varit inblandad i ett sexualbrottsmål mår ju bra. Alltså, jag tror nog att hade man åkt dit för våldtäkt så tror jag också att man har suttit och så här, varit anorektisk och käkat grillchips och liksom blivit en incel som inte vågar gå ut. Om inte annat så vittnade ju den här Kaliber-dokumentären om det. Den kvinnan som faktiskt fick fängelse för att hon... Ja, men den vi pratade om sist. pedofildömda kvinnan att liksom, jag menar, hon har ju fruktansvärt, hela hennes liv är ju rivet av skuld och skam och liksom omgivningens syn på henne, förstår du, blir så här hämtad på jobbet, så det är ju fruktansvärt när man blir synad i sömmarna. Och finns det nog minsta lilla liksom, minsta lilla frö av sanning i det som påstås, så blir det ju förstås jävligt tufft, så att säga. Men det är som sagt märkligt att hans då flickvän, eller vad hon nu är, får vara hans främsta tvätterska. Jag förstår inte det här riktigt.
Jag mår så illa av det, för jag tänker så här, du och jag jobbar med det där och liksom har tillbringat mycket av vårt liv med att så här, få fram den här medberoendet, anhörigskapet och så här, kvinnor som tvättar mäns bykar hit och dit. Och sen så är ingen som ens, någon redaktör som tänker så här, fan, blev det där så bra? För det här har ju varit kvinnans roll, och det har vi pratat om i många fall, att så här, är det inte kvinnan liksom, som kanske kvinnan har lämnat, men då är det den där andra kvinnan som finns i bak som ska börja tvätta byken. Det finns alltid någon som kan tvätta en liksom anklagad mans byk. Och det ska inte ske med våra skattepengar på bästa sändningstid. Alltså jag tycker det är barockt. Jag tycker det är horribelt. Och jag tycker så jävla synd om henne. För att hon är så här supersympatisk. Hon är ganska präktig och stark. Och liksom hon framstår då som att hon... Hur kan man överge en människa som mår så här dåligt? Och det kanske man inte kan. Men å andra sidan så här, om någon har behandlat det som skit... Alltså det blir liksom... Det blir igen då att kvinnan...
Hon framställer det ju som att de hade en öppen relation. Ja. Och att de var vänner och ibland var de ihop. Och det tycker jag också kan... Det kan jag väl tycka är lite spännande i den här dokumentären.
Men det finns några små glimtar
där som jag tycker är så här... Nej, men det kanske inte är så tydligt för alla människor heller. Mm. Det kanske inte är det. Alltså hon sitter ju ändå där på bästa sändningstid och är så här... Nej, jag fick ju veta väldigt mycket om sådana som jag inte visste. Liksom. Ett liv som han hade levt som jag inte hade någon koll på. Liksom. Det är ändå lite spännande. Jag vill inte lägga någon värdering i det. Jag vill inte döma henne helt. Men jag tycker ändå att det är märkligt att hon får sitta och så att säga, tvätta någonting som hon inte vet så mycket om. Det är konstigt.
Och det blir inga heller liksom motfrågor. Så här, tog ni någon hjälp? Eller, jag tycker så här, för att det här ska bli intressant så ska det ju vara en människa som så här, hamnade i det här. Och sen har gjort x antal åtgärder för att på något sätt så här, vilja förändra sig. Och nu komma tillbaka i rampljus och ha någonting att berätta. Men det han berättar är att han har liksom suttit in och käkat chips och mått skit i 3 år. Och det fattar jag att han har gjort. Men därifrån till att det är ingen fråga så här, jaha, har du gått i någon form av terapi? Har du gjort hit och dit? Det finns inga motfrågor. Det är bara att hon sitter och liksom maler på med sin vackra röst och berättar liksom hur den här proceduren har varit och hur jobbigt han har haft det. För att då på något sätt berättiga att han ska komma tillbaka i rampljuset. Men varför?
Ja, varför? Och han verkar inte ens vilja det.
Han är liksom så stukad människa. Han kan ju knappast prata. Han är liksom... Han är avstängd. Han är ju fortfarande i någon traumatisk chock. Och det tror jag också så här, om man slår igenom så där tidigt från ingenstans och sen blir man nedputtad till vargarna. Jag förstår om det blir så traumatiskt att man säger, jag kan inte återhämta mig. Men då får man väl, jag vet inte, jag kan ändå känna så här, tack Blondinbella. Jag klarar inte av det, jag minns ingenting. Jag gick in och fick elchocker, jag ville dö, bla bla bla. Hon är så öppen med vad fan som hände och hur har jag gjort för att försöka ta mig tillbaka.
Ja.
Han är bara liksom ett offer för omständigheter och för därför var ett paket. Jag tycker det är märkligt. Det är liksom dålig journalistik och det är dåligt liksom... Det är dålig mänsklighet också. Att det inte finns någon circle of trust runt honom som bara säger, men vad fan, nu liksom... Vadå, om du skulle se Micke sitta så där i 3 år... Skulle inte du försöka, liksom ni gör, har gjort då? Man pratar med terapeut, man gör utredningar, man gör hiten och dit. Man testar det, man testar sig fram. Man sätter sig inte bara och ger upp.
Men det är ju säkert inte så heller. Nu när man förstår att han går på psykologlinjen. Och min dotter satt ju liksom på en 30-årsfest ganska nyligen tillsammans med honom. Så att, alltså, han verkar ju inte ligga kvar i soffan med grillchipsen.
Fast det framställs ju som det.
Ja, jag menar det. Men det då är det så här, hej.
Man får inte följa med i utvecklingen. Det är inte så här, okej, vad har hänt det senaste året? För nu vill du ändå komma tillbaka till rampljuset. Vad har fått du vilja göra det? Är det för att du vill vara en bra förebild för dina barn? Jag får inga svar.
Mm.
Och så den där hemska föreställningen. Alltså, To be continued, kan vi säga.
Eller verkligen inte. Jag tror inte att vi kommer se så mycket verkligen av honom eller av den här dokumentärfilmaren heller framåt. För vad ska man säga? Alltså, det verkar ju röra... Det verkar ju råda liksom vad ska man säga? Samsjuklighet, eller på att säga. Det jag menar är förstås att vi verkar ju tycka ungefär likadant.
Ja.
Alla vi som...
Ja, sen tycker jag så att alla ska få en ny chans. Men det är också lite vad man kan se i oturaspekten. Att människor som var med hore eller gjorde bort sig på det här sättet innan MeToo kan komma undan och göra fina poddar och vara idrottsstjärnor och vara med liksom superstars och bla bla bla. Men efter MeToo, då är man så här smoked salmon for life, typ.
Mm. Ja.
Mm. What goes around comes around. Det är bara så, historien biter en i svansen liksom.
Ja, sen kan man väl tycka att så här, eftersom man vet att hur många procent är det som, av svenska män som har uppsökt en prostituerad, det är hyfsat många liksom. Mm. Så det kan ju vara, man kan tycka att det är orättvist att Paolo Roberto fick bära typ så här 95% av svenska folkets mäns hundhuvud. Alla andra sitter ju där och får fortsätta vara rörmokare och målare och lärare.
Men nu har han flyttat till Italien och startat om sitt företag på nytt med ett annat namn.
Ja, precis.
Han har inte blivit ett offer.
Är han inte. Lägger upp mycket träningsvideos och så.
Ah.
Ja, okay. Men du, återigen, en härlig diskussion.
Mm. Min incelman vill nu ha sin telefon, så vad känner du? Är vi nöjda med dagens podd?
Ja, men det tycker jag väl verkligen att vi är.
Vi har brunnit.
Det har vi, som
på
vanligt.
På barrikaderna. Ska bränna BH? Nej, jag har ingen BH. Okej. Okay. Hörs ändå, älskling. Jag ringer dig sen, jag måste säga en grej.
Ja, det.
Puss, alla
vänner.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.